Ja, du lyssnar på Bibelordet i fokus med mig, Christer Åberg. Det är från Pingstförsamlingen i Nässjö som sänder via Radio NKS över 103,9 MHz, Höglandets närradio, och tekniker Fredrik Hult. Känn dig varmt välkommen. Jag är oerhört fascinerad över Jesus i Gamla Testamentet. Och det vet du som har hört mig innan här i närradion på Bibelordet i fokus. Så vi ska läsa från Gamla Testamentet den här gången också. En jätteversberömd text, en profetia som handlar om Jesus när han trädde fram i Nya Testamentet. Isaia kapitel 9 och vers 9 så står de här berömda orden: Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter i Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. När Sakaja lyfte sin blick mot framtiden såg han något som folket omkring honom knappt vågade drömma om. Jerusalem var fortfarande märkt av svaghet. En stad som reste sig från askan men bar minnen av förnedringen i exilen. Gatorna var fyllda av arbetande händer med hjärtan som bar en oro. Skulle Gud verkligen återvända till sitt folk? Det är in i detta landskap Sakajas ord faller som en trumpet av ljus. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Det är som om profeten ropar till en kvinna som länge hållit huvudet sänkt av sorg. Lyft upp ditt ansikte. Det finns en anledning att sjunga igen. För Sion, Guds älskade stad, står på tröskeln till något stort. Jublet kom inte ur mänsklig styrka utan ur Guds eget hjärtas rörelse mot sitt folk. Och så kommer den ofattbara nyheten. Se, din kung kommer till dig. Inte en främmande härskare, inte en ockupant, inte en tyrann med soldater vid sin sida. Nej, din konung, din kung, den kung Israel länge väntat på, den Davids ättling som profeterna lovat. Han kommer inte för att kräva lydnad utan för att återerövra sitt folk med sin närvaro. Han kommer inte för att folket ska stiga upp till honom utan för att han själv ska stiga ner till dem. Det är den märkliga logiken i all Guds frälsning. Den börjar alltid med han kommer till dig. Sakaja fortsätter: rättfärdig och segerrik är han. Här målar profeten bilden av en kung utan skugga, rättfärdig, inte bara i moralisk mening utan fullständigt i linje med Guds vilja. Han dömer rättvist, han bär sanningens mantel, han leder inte för sin egen ära utan för sitt folks liv. Och ändå är han segerrik med en annan sorts seger än världen väntar sig. Detta är ingen blodstänkt krigarkung. Hans seger ligger i det osynliga riket, i att krossa syndens makt, i att binda mörkrets herre, i att bryta dödens fängsel. Det är en triumf som aldrig kan skrivas i brons och sten, men väl i eviga hjärtan. Och så kommer vändningen, den som måste ha förbryllat de första åhörarna. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Vad är detta för kung? En segrare men mild, en rättfärdig domare men ödmjuk. I de gamla dagarna red kungar på hästar när de kom i krig, men på åsno när de kom i fred. Jag säger det igen. I de gamla dagarna red kungar på hästar när de kom i krig, men på åsnor när de kom i fred. Sakarjas kung kom alltså som fridens konung. Han bär ingen rustning, han håller inget svärd, han rider inte in på en krigshingst. Han rider inte in på en krigshäst alltså, med hovslag som skrämmer, utan på en ung åsnefåle, ett djur som nästan tycks bära ett barns oskuldsfullhet. Och när århundraden rullar, när folket väntar och hoppas, när profeternas röster tystnar, när romerska soldater marscherar genom Jerusalems portar, då sker det. En man från Nasaret, mild i ögonen, men med himmelsk auktoritet i rösten, sätter sig på en åsnefåle och rider in mot staden. Folkets rop stiger som en våg. Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. De kanske inte förstod allt den dagen, men Sakarja visste, Gud visste och himlen visste. Kungen hade kommit, rättfärdig, segerrik, ödmjuk, precis som det var lovat. Det var som om Sakarja 500 år före Kristus lyfte sin hand och pekade rakt in i framtiden. Se, din konung kommer till dig, ropade han, inte som en poetisk dröm, utan som en konkret levande bild. En kung som är rättfärdig, en kung som är segerrik, en kung som kommer på en åsna. Orden stod kvar som ett tecken i tiden, väntande, brinnande och obegripliga. När Jesus vandrade genom Galileen och Judeen talade han sällan öppet om sin identitet. Han helade, han undervisade, han gjorde tecken. Men han bar sin kunglighet tyst, nästan dolt, som om tiden ännu inte var inne. Men så närmade sig dagen då han skulle gå upp till Jerusalem för sista gången. Då gjorde han något han aldrig tidigare gjort. Han bad två av sina lärjungar hämta en åsnefåle. Det måste ha verkat märkligt. Jesus brukade gå överallt. Varför behövde han nu en åsna? Men Jesus visste vad han gjorde. Han tog på sig profetians kläder. Han trädde in i den roll som Sakarja hade beskrivit. Inte som en skådespelare, utan som den verkliga kungen som profeten hade sett. Åsnan kom för många bara vara ett lastdjur. Det var i Israels historia ett tecken på fred, mildhet och kunglig enkelhet. Det var på åsnor Davids söner red när de kom inför folket som fredens härskare. Hästen tillhörde kriget, men åsnan tillhörde friden, freden. Och så rider Jesus in genom Jerusalems port. Folket ser honom och något i den brister fram i jubel. De ropar Hosianna. De kastar sina mantlar framför honom. De viftar med palmblad. De vet inte vad de gör. Ändå gör de exakt det som skriften sagt att folket ska göra när deras kung kommer. Men de ser honom bara delvis. De ser hans kraft, men missar hans mildhet. De ser kungen, men inte hans kors. De ropar efter en segerrik härskare som ska bryta Roms järngrepp. Men Jesus kom inte ridande för att stötta kejsaren, utan för att stötta dödens välde. När evangelisterna blickar tillbaka på händelsen skriver de nästan med en vördnad. Detta skedde för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Alltså Jesus uppfyllde profetias ord här. Jesus uppfyllde Sakarjas ord, inte symboliskt, inte ungefärligt, utan i varje detalj. Han kommer som rättfärdig, den enda syndfrie. Han kommer som segerrik, men hans seger ska vinnas genom lidande. Han kommer som ödmjuk, inte klädd i purpur, utan i en enkel mantel. Inte på en stridshäst, utan på en åsna. Och just där, mitt i denna märkliga scen, möts profetian och verkligheten. Det är som om himlens och jordens tidslinje läggs ovanpå varandra och passar precis. Sakarias kung och Jesu gestalt blir en och samma. I åsnas rytmiska steg låter nästan som om historien själv säger: se, din konung kommer till dig. För Jesus red inte in i Jerusalem för att visa en symbol. Han red in för att visa sitt väsen. En kung som segrar genom sanning, som regerar genom kärlek, som triumferar genom ödmjukhet och som tar hela världen i besittning genom att ge sitt eget liv. I honom blir profetens ord kött, blod och levande frälsning. Det som stod vid Jerusalems portar den dagen då Jesus red in i staden levde mitt i en profetia. Men de förstod den inte fullt ut. De hörde Sakarias ord många gånger i synagogorna, kanske ända sedan barndomen. Men när profetian nu vecklade ut sig framför deras ögon såg de den genom sina egna drömmar och sin egen längtan. Folket som strödde palmblad på vägen ropade hosianna, som om deras befrielse äntligen hade kommit. Palmbladen var inte bara vackra, de var symboler för judisk frihet, en gammal revolutionens fana från Maccabeertiden. När de såg Jesus på åsnan trodde de att detta var signalen de väntat på i generationer. Här kom Messias, tänkte de. Och nu skulle romarna kastas ut, soldaterna försvinna, skatterna upphöra och Davids tron återupprättas i glans. De kände profetens ord, men de hörde dem genom en politisk hungrig längtan. Deras hosianna betyder fräls oss nu, fräls oss från Rom, från förtrycket, från orättvisan. Inte ens lärjungarna förstod vad som egentligen skedde. De hade vandrat med Jesus i 3 år och ändå var deras messiasbild fortfarande jordbunden. De hade nyligen grälat om vem som skulle vara störst i riket, vem som skulle få de främsta platserna när Jesus tog makten. Deras hjärtan bar på samma förhoppning som folket. Snart kommer revolutionen, snart blir Jesus kung på riktigt. Åsnan såg det bara som ett praktiskt djur. De förstod inte att deras medvetet tog Sakarias profetia och klädde den i kött och blod. Johannes skriver öppet att lärjungarna inte förstod detta från början. Det var först långt senare när Jesus hade dött och uppstått som bitarna föll på plats. När han arresterades visade Petrus sin egen förväntan. Han drog svärdet och var beredd att slåss. Han ville försvara sin kung, försvara revolutionen, försvara det rik han trodde skulle komma genom kraft. Han förstod ännu inte att kungens seger skulle komma genom liv på korset, inte genom våld. Hela folket, hela kretsen av lärjungar, alla som pulsade fram genom Jerusalems smala gator den dagen såg bara halva bilden av profetian. De såg kungens härlighet men missade hans ödmjukhet. De hörde orden segerrik men glömde att Sakarias kung var ödmjuk, ridande på en åsna. De visste att Messias skulle komma men de väntade sig en härförare, inte en lidande tjänare. En tron av guld, inte ett kors av trä. Och ändå, trots alla missförstånd, var det just genom dessa detaljer, genom åsnan, genom mildheten, genom tystnaden inför makten, som Jesus uppfyllde profetian mer fullständigt än någon kunde ana den dagen. Det skulle dröja till efter uppståndelsen innan lärjungarna förstod varför deras kung inte red på en krigshäst, utan kom till dem som fridens konung. Det skulle dröja till pingstdagen innan de insåg att hans seger var större än någon politisk befrielse. Och när de väl förstod det, när deras ögon öppnades, då såg de Sakarias ord med nya färger. Kungens seger skulle inte driva ut romarna. Den skulle inte driva ut romarna, den skulle driva ut mörkret själv. Ja, du har lyssnat till Bibelordet i fokus från Pingstförsamlingen Nässjö som har sänds via Radio NKS över 103,9 MHz, Höglandets närradio. Och programledare, det var jag, Christer Åberg, och tekniker var Fredrik Hult. Gud välsigna dig.